fortsätter med sina internationella finter.
Irak tycks vara beslutet att hålla temperaturen på en hög nivå inför tvåårsdagen av bombningarna av Bagdad och presidentskiftet i Washington. Bara ett dygn efter det att Irak hade uppfyllt de allierades ultimatum och flyttat på sina luftvärnsmissiler i södra Irak gjorde flera hundra irakier en inbrytning på den kuwaitiska sidan av gränsen och tog med sig stora mängder av vapen, och det hela skedde mitt framför näsan på FNs observatörsstyrkor.
Söndagens dramatiska gränsöverträdelse, som blev känd först i morse, var den allvarligaste i sitt slag sedan den demilitariserade zonen upprättades och den nya gränsen drogs mellan Irak och Kuwait efter kriget vid Persiska viken, där Kuwait befriades från irakisk ockupation. Flera hundra civilklädda, i stort sett obeväpnade iraker körde helt enkelt ned över gränsen med tunga lastbilar som lastades fulla med irakiska vapen som hade blivit kvar på den kuwaitiska sidan av gränsen, däribland fyra kinesiskbyggda missiler. Reden tog 1,5 timme och FNs obeväpnade observatörsstyrka kunde inte göra annat än halvhjärtade försök att blockera irakiernas transporter. Irak har gjort liknande vapenreder tidigare i den demilitariserade zonen, och den senaste expeditionen kan helt enkelt ses som ett led i försöken att rädda så mycket som möjligt av den irakiska vapenarsenal som blev kvar i öknen. Men inbrytningen på kuwaitisk sida kan också ses som en protest mot en gränsdragning som Irak aldrig har accepterat. I ett läge där Bagdad utmanar också andra begränsningar som FN och de allierade ålade landet efter nederlaget i kriget vid Persiska viken. Reden in i Kuwait skedde bara ett dygn efter det att Irak i sista stund hade rättat sig efter de allierades ultimatum och dragit tillbaka sina luftvärnsmissiler från vad som ansågs vara hotfulla ställningar. Iraks sätt att placera missilerna kan ses som en protest mot att USA och dess allierade har utfärdat flygförbud för Irak över den södra tredjedelen av landet och själva spaningsflyger över området. Så kom Iraks påbud till FNs vapeninspektörer att sluta använda sitt eget flyg för resor ut och in i landet och istället använda chartrade irakiska plan. Det är en irakisk utmaning som ska behandlas i FNs säkerhetsråd senare idag och som kan ses som en protest mot att Iraks civilflyg är strandat och inte får företa internationella flygningar. Vapenreden över gränsen passar därför in i ett mönster där Irak utmanar de olika tvång som landet har ålagts. I det senaste fallet handlade det om en gränsdragning som gjordes av FN efter kriget och som Irak inte har godkänt. Två symboliska dagar närmar sig. Tvåårsdagen av bombningarna över Bagdad och presidentskiftet i Washington. Och Iraks president Saddam Hussein kan vilja och behöva visa att han fortfarande är i stånd att ta egna initiativ. Titti Nylander i Nicosia.
USA, Irak, klockan 18, 13 januari 1993.
Ja, USA ska angripa Irak militärt. Det här lät USAs president George Bush meddela nu i eftermiddags. Beskedet kom från Washington sedan Saddam Hussein för fjärde dagen i rad skickat in styrkor i Kuwait för att föra ut material från en före detta irakisk örlogshamn. Och detta trots kraftiga protester och varningar från FN.
Enligt anonyma källor i Vita huset så är alltså beslutet redan fattat. En militär bestraffningsaktion mot Irak ska genomföras. Och enligt uppgifterna som kom för en timme sen så är det fartygsbaserade kryssningsmissiler som ska sättas in i ett anfall som i övrigt omfattar amerikanska, brittiska och franska stridsflygplan. Målet för en sån aktion skulle sannolikt vara irakiska flygbaser eller luftvärnsbatterier som i strid mot FNs resolutioner placerats i de särskilda skyddszonerna i norra och södra Irak. Irakier har idag för fjärde dagen i rad trängt in på Kuwaitis territorium. Irak har vägrat att ge landningstillstånd i Bagdad för FNs flygplan. Och om de senaste uppgifterna visar sig vara sanna så är det bara en tidsfråga innan de USA-allierades bestraffningsaktion sätts i verket. Men kan George Bush ta till vapen när endast en vecka återstår innan bytet på presidentposten? Att döma av samstämmigheten i uttalanden från Vita huset och de från den tillträdande presidenten Bill Clintons högkvarter i Little Rock tycks svaret på den frågan bara ja. Bush och Clintons staber står i ständig kontakt. Och skiftet den 20 januari ska i den här frågan inte förändra den amerikanska politiken.
Stig, hur nära förestående är anfallet?
Det kan mycket väl vara så att anfallet redan är igång nu när vi sänder. President Bush har uppenbarligen gett orden grönt ljus. Och sen är det de lokala militära befälhavarnas sak att avgöra vad som är lämpligast tidpunkt att sätta igång anfallet. Och det är när det är mörkt, och det är det i Bagdad nu.
Vad är det för typ av anfall i så fall? Vad är det för vapen?
Det kommer att bli ett massivt flyganfall i första hand. Det är alltså tre länder, inte bara USA utan Frankrike och Storbritannien också, som sätter in framförallt flyg- och kryssningsrobotar mot irakiska luftvärnsbaser och flygbaser.
Det är dagarna nu 2 år sedan Gulfkriget bröt ut, och då handlar det om ett FN-beslut. Mm. Behövs det ingenting sånt? Eller?
Nej, de allierade anser att det behövs inte något nytt FN-beslut för att göra det här anfallet, utan Irak har kränkt redan existerande eldupphöravtal och FN-beslut. Och därmed så är det grönt ljus för att bestraffa Irak för de här kränkningarna.
Vad tror du är orsaken till att det kommer just nu i så fall?
Ja, jag tror att det är viktigt att betona att Irak ska inte kunna spekulera i amerikansk svaghet därför att USA byter president om en vecka. Det är i alla fall den amerikanska tankegången. President Bush är amerikansk president och befälhavare fram till klockan 6 nästa onsdag svensk tid. Och till dess bestämmer han. Sen kan man ju, och det kommer hela världen att göra, fråga sig hur mycket det här är en personlig uppgörelse mellan president Bush och Saddam Hussein.
Tack så mycket, Stig. Ja, så har vi just fått veta via teleprintrarna här att den brittiska tv-stationen Sky News säger att plan har lyft mot Irak för en attack i eftermiddags någon gång. Vi har inte tidsuppgifterna, men Stig, vad innebär det här? Det är inte officiellt bekräftat ännu.
Nej, men det betyder det vi trodde, att vi får veta om anfallet först när det redan är igång. Och nu finns det uppgifter om att anfallet är igång. Och sen kommer Pentagon att bekräfta det först när de redan är igång med operationen.
Den 13 januari 1993, klockan 21, tv.
Ja, världen höll andan under några timmar ikväll. USA och deras allierade anföll Irak med ett hundratal stridsflygplan. Så för en stund sen kom beskedet att Irak backar från sina tidigare provokationer. Och för bara en halvtimme sen framträdde Iraks FN-ambassadör.
I just convey to the president of the Security Council that Iraq will stop transferring its properties from Umm Qasr and the demilitarized zone until resolving the problems that are outstanding with the UNICOM people over there. And I also told him that Iraq will approve the flight requests for the special commission planes into Iraq.
Natten hade kommit till Irak när anfallet inleddes. Nästan på dagen 2 år efter att kriget om Kuwait bröt ut. Ett krig som aldrig har tagit slut. Bara eldupphör råder, och det är Iraks upprepade kränkningar av de villkor som då slöts som nu lett till kvällens anfall. Ett hundratal amerikanska, brittiska och franska plan ingick i anfallet. Och målen var flygfält, luftvärnsbaser och andra militära mål, samtliga belägna söder om den 32:a breddgraden, det område som av USA och dess allierade proklamerats som flygförbudszon. Bland annat flygfälten i Al-Jara, Talil och Jaliba nämns av nyhetsbyråer som troliga mål. Under flera dagar har de militära förberedelserna pågått, till exempel här på det amerikanska hangarfartyget Kitty Hawk, samtidigt som ordkriget mellan USA och FN å ena sidan och Irak å den andra trappats upp. Enligt det amerikanska tv-bolaget NBC pågick anfallet under cirka 3 timmar. Några bilder från själva anfallet har inte lämnats ut, men för en liten stund sedan bekräftade Vita husets talesman Marlin Fitzwater anfallet.
The president has considered over the last many weeks a number of options at a number of different times in response to the cheat and retreat pattern that Saddam Hussein has established over the last many months. And so these options were ones that had been considered for some time, and it was on Monday, as he analyzed the recent series of violations, that he gave the execute order to go ahead with this mission.
I Irak nämndes anfallet överhuvudtaget inte i kvällens nyhetssändning. Istället visades de här bilderna av Saddam Hussein och hans medarbetare sittandes i lugn och ro, ackompanjerade av klassisk musik.
Ja, nu ska vi ha med Lars Moberg direkt från Washington. Lars, har regeringen motiverat sig ytterligare varför man tog det här beslutet?
Ja, vi har ju just lyssnat på Vita husets talesman Marlin Fitzwater. Och han säger att det formella motivet är att Irak inte helt har hörsammat det här 48 timmars kravet från den 6 januari. Kravet om att flytta bort luftvärnsbatterier som Irak hade placerat söder om den 32 breddgraden. Och det är alltså det formella motivet, men man nämner ju också alla de provokationer som man säger här som Irak har företagit sig under den senaste veckan.
Mm. Har man avslöjat någonting mer om var man slog till i Irak?
Inte i detalj, att det handlar om de här luftvärnsbatterierna och radaranläggningar som ligger söder om den 32 breddgraden. Inga flera detaljer om det.
Rapporter om attacken dagen efter, alltså den 14 januari 1993 på morgonen.
Minst 4 människor dödades när de allierade flygbombade mål i södra Irak igår kväll. I attacken deltog omkring 120 amerikanska, brittiska och franska flygplan och alla återvände efter attackerna till sina baser. Iraks president Saddam Hussein höll igår kväll ett tv-tal där han bland annat sa att brottslingarna har kommit tillbaka och att ett nytt heligt krig har tagit sin början.
I gårdagens snabbkrig mot Irak deltog över 100 stridsflygplan. De allra flesta var amerikanska, några få var brittiska och franska. Själva bombangreppet över Irak varade inte stort mer än en halvtimme. Attacken utfördes under kvällstimmarna och riktades främst mot luftvärnsbatterier, radaranläggningar och mobila missiler söder om den 32 breddgraden. Ett FN-beslut från i augusti förra året ger allierat flyg ensamrätt till luftrummet över södra Irak för att skydda den shiitiska befolkningen där. I den amerikanska kongressen applåderade ledamöterna under gårdagskvällen flygattacken. Den tillträdande presidenten Bill Clinton sa i Little Rock att han till alla delar stöder president Bush när det gäller det här beslutet. Clinton sa också att det kan bli upprepade angrepp mot Saddam Hussein om den irakiske ledaren fortsätter att trotsa internationella överenskommelser. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
Och efter USAs attack så framträdde Saddam Hussein i TV och talade till det irakiska folket. Tonen var hård och att döma av den så finns det risk för flera attacker från de västallierade mot Irak.
Iraks president Saddam Hussein uppträdde klädd som fältmarskalk i irakisk TV igår kväll, inte långt efter de allierades flygred, och han uppmanade Iraks krigsmakt att slå tillbaka mot fienden. I ett högstämt tal till nationen vände sig Saddam Hussein särskilt till landets luftvärn och flygvapen, som inte tycks ha varit särskilt aktivt under gårdagens angrepp mot robotställningar i södra Irak. Inget irakiskt plan lyfte och angriparna möttes bara av spridda luftvärnsskurar. Men Saddam Hussein uppmanade i efterhand landets piloter att gå till motangrepp och att, som presidenten uttryckte det, förvandla hela det irakiska luftrummet till brinnande lava. Saddam Hussein passade också på att påminna sitt folk om alla striders moder, som Irak kallar kriget vid Persiska viken för 2 år sedan. Trots att Irak led ett svidande militärt nederlag i kriget, där FN-koalitionen befriade Kuwait, utmålas utgången som en seger inför den irakiska hemmapubliken. Och en seger var det på sitt sätt för Saddam Hussein, bara genom att han överlevde. Att själv klara sig med livet i behåll och att upprätthålla greppet om makten har i alla tider varit drivkraften bakom Saddam Husseins handlande, och hittills har presidenten lyckats i sitt uppsåt. Irak förbereder sig nu inför söndagen när man ska fira 2-årsdagen av bombningarna över Bagdad som inledde kriget vid Persiska viken. Därefter i nästa vecka firar Saddam Hussein sin stora triumf i samband med presidentskiftet i Washington, när Iraks president kan peka på att han själv sitter kvar medan ärkefienden George Bush försvinner. Att döma av tonen i Saddam Husseins tal till nationen igår kväll kommer Irak att fortsätta att utmana FN och de västallierade och därmed kanske dra på sig fler angrepp. Men budskapet från Bagdad är som så ofta dubbelt. För medan flygräden fortfarande pågick meddelade Iraks FN-ambassadör Nizar Hamdoun att Irak är berett att göra två eftergifter åt kraven från säkerhetsrådet. De irakiska gränsöverträdelserna in i Kuwait kommer att upphöra, förklarade ambassadören, och det irakiska förbudet för FNs vapeninspektörer att flyga sina egna plan in och ut ur landet upphävs. Även om gårdagens flygred främst var riktad mot Iraks placering av luftvärnsrobotar som ansågs hota de allierades spaningsflygningar över södra Irak, har flygförbudet mot FN betraktats som det allvarligaste brottet mot FN-avtalet om vapenvila. Och om Irak verkligen backar på den punkten minskar risken för en upprepning av gårdagens flygangrepp. Titti Nylander, Nicosia.
Och flygattacken mot Irak har väckt starka reaktioner i arabvärlden, där man frågar sig varför Irak ska straffas för brott mot FN-resolutioner när man aldrig försöker tvinga Israel att följa FNs beslut. Ekots utrikesminister, utrikeskommentator är Bo Karlström.
Kanske fick Saddam Hussein precis som han ville. Han provocerade USA och FN, han utmanade president Bush och fick honom att tappa tålamodet. Saddam Hussein kan nu visa på hur väst, det vill säga USA och FN, ger sig på Irak bara för att Irak hävdar vad man anser vara sina rättigheter. Att till exempel ta hem materiel som man anser hör till Irak men som hamnat på Kuwaits sida av gränsen. En gräns som Irak inte erkänner, som dragits upp av segrarna i Gulfkriget. Han har visat på just det som gör att han den här gången kan få arabvärldens sympatier. Västs dubbelmoral som gör att man är snabb att med våld se till att FNs resolutioner efterlevs av Irak, men att man aldrig ens försöker få Israel att följa alla de resolutioner som riktats mot Israel. Senast handlade det om Israels deportation av palestinier. FN har ju krävt att de ska få återvända hem, men har inte gjort något åt Israels vägran att följa det kravet. I Bosnien dödas och fördrivs muslimerna. Hela den islamska världen har vädjat till FN att ingripa för att rädda muslimerna i Bosnien, men ingenting har hänt. Däremot är man alltså snabb att bestraffa Irak för brott mot FN-resolutioner, brott som dessutom sedda i ett större perspektiv kanske inte är så allvarliga. Det handlar ju om några brott mot flygförbudet över södra Irak som dessutom bestämts inte av FN utan av USA och dess allierade. Flyttandet av luftvärnsrobotar till samma förbjudna område, försök att hindra FN-folket att använda egna flygplan och nu senast reder över gränsen till Kuwait där man tagit tillbaka materiel som irakerna alltså anser hör till Irak. Det har också visat sig i de kommentarer som finns idag på morgonen från arabvärlden att man där ställer sig mycket tveksam till det befogade i flygattacken igår kväll. Man kan undra varför president Bush fattade beslutet om attacken. Delvis är det väl, som man har sagt, att tålamodet med Irak tagit slut. Bush kände sig provocerad och det handlade nästan om en uppgörelse mellan honom, Bush och Saddam Hussein. Bush ville visa att USA inte är försvagat bara för att man byter president om några dagar. Kanske vill han låta sin efterträdare Bill Clinton slippa börja sin presidentperiod med att fatta ett sånt här svårt beslut. Men risken är att Bushs handlande slår tillbaka i form av sympatiyttringar för Irak. Kanske Bush ville visa att han är och har varit framgångsrik i utrikespolitiken. Kanske vill han i sina sista handlingar skylla över sina misslyckanden i inrikespolitiken. Han har ju på kort tid fattat beslut om operationen i Somalia, undertecknat det mest omfattande nedrustningsavtalet någonsin, START 2-avtalet i Moskva, och han har nu tagit på sig att bestraffa Saddam Hussein. Men vad har Bush egentligen åstadkommit i Irak? Saddam Hussein sitter kvar. Kanske hans ställning till och med kommer att stärkas.
Kommentar Bo Karlström.
Den 17 januari 1993 så talade Saddam Hussein, presidenten i Irak, i irakisk TV. CNN simultantolkade talet. Upptagningen är en del utav hans tal.
When they depicted to the whole world that Saudi Arabia was threatened and that accordingly they have to work together to stop the danger emanating from the Iraqi army,
which they said and presented as the army that will go from Kuwait to Saudi Arabia. And they circulated many rumors. And they published pictures of tanks which are looking forward to go to Saudi Arabia at a time when our orders were that the distance between our military forces and the borders with Saudi Arabia should be no less than 5 kilometers. And the fact is that this distance practically was never less than 15 kilometers between Saudi Arabia and the nearest armed, Iraqi armed forces. And despite the fact that we have explained this to King Hussein in a telephone call in order that he can explain to the rulers of Saudi Arabia this lie and the liars, and to explain to them that the tanks that the Americans speak about, together with some Arab traitors, and which is closer to the borders, are only 8 Chieftain tanks, which were a part of the Kuwaiti army, which were left there without their crews after their crews fled towards Saudi Arabia after the great 2nd of August 1990. And in order to reassure the Saudi responsibles, we called for withdrawing these tanks. And when we were trying to explain the facts, we thought that we were doing something useful in order to reassure people after they know the facts as they are. You also remember that the criminals, after they completed their military build-up, they changed their objective from their presence on the land of the Kaaba and the Prophet of the Muslims. They changed its purpose from the defense of Saudi Arabia, as they have said, to what they called the liberation of Kuwait. And when our valiant forces withdrew under our orders from Kuwait, they changed their purpose and they announced that their military presence is aimed against the Iraqi regime and not the liberation of Kuwait. Nobody in the world told them that they are lying. For everybody, nobody from the government's world said to them anything, that they have amassed this military force in the name of the United Nations and the countries that they forced to come to the sacred places of Islam and Muslims in a precedent that has never happened in history before. How can they play with the fates and with these things to the extent of lies? They continued their crime and their shameless actions. And they began dividing the land and the skies of Iraq into parallels which nobody knows about, and on the basis of their power, they prevent the Iraqi planes from flying in the Iraqi airspace. Then they continued their threat to use force And the embargo continued against Iraq, and it is an act of war despite the ceasefire and despite the facts have uncovered the lie about the threat to Saudi Arabia and despite the fact that the Iraqi army withdrew from Kuwait. Thus, the aggressors have been uncovered by God. We had thought that the aim of some of the traitors have become different from the goals of their masters after the withdrawal of the Iraqi army from Kuwait. But when we know that the armies and the aircraft of the aggressors are still on the lands of the sacred Muslim shrines, and that they fly from this land and from the land of Kuwait to do reconnaissance flights, which is an air aggression against Iraq and the safety of Iraq, we began to think that the traitors have different goals from their masters, even when they tried to divide for no other reason the land of the Iraq. Then came the aggression on the 13th of their month, explained everything. The aggression of the aggressors with their aircraft against our people and our land and some of our sacred shrines after these airplanes took off from the territory of Saudi Arabia and Kuwait. What then can the rulers there would say to their peoples about a crime like this? And a responsibility like this. And what would the Americans and the British and the French say, and Russia, which took part with them in the warning and the conspiracy? What would they say to their peoples this time? And how would they convince the public opinion that their action is an action that they had to take? God Almighty uncovered their intentions and their evil ways, not only regarding this last aggression, but also their intentions, their original intentions when they started their aggression. They have been uncovered before the whole world, and the aggressive intentions which have been premeditated before the 2nd of August 1990. And the reasons were uncovered. However, this time they will fail in achieving their evil intentions. Baghdad and its sisters, the other cities of Iraq, which has been subjected to the bombardment of 3,000 aircraft at the start of the mother of all battles, and until the ceasefire which was ordered by the enemy, after he failed to achieve its aggressive goals, Baghdad will put an end to all the new crimes. Baghdad and its sisters, the cities of Iraq, from Zahu to the south of Iraq, and to the gate of the great victory, the Fau, will remain, with the help of God, a bastion of freedom, which will face aggression and defeat it. And the great people of Iraq, which faced the aggression with all its force and its faith in God the Almighty, and that God will help it achieve victory, And the Iraqis, with all their, and the aggressors, with all their means, were unable to defeat the Iraqi people and the cities and the villages and the clans of Iraq. It is unimaginable and it is absurd for anybody to think that the enemies are capable to subject the people of Iraq except to the minimum of harm. The people of Iraq will not be defeated, and the great army of Iraq will not be defeated, and their return, the return of aggressors, was faced by us. God is with us, and the hundreds of tons of bombs which were hit against Iraq will not achieve its purposes. They threw 100,000 tons of bombs in 120,000 sorties of their aircraft and tens of thousands of bombs by the land forces against the Iraqis and the Iraq 2 years ago. God is with us with his values. And for something he only knows, he sent the first man, namely Adam, to our land. God is with us, and God is everywhere, and God is here and everywhere. God is great, preserves and saves Iraq and its people. And in doing so, it defends all of humanity to begin a new life in which humanity prays more for God and worships more day and night. The aggressors will fail. God is great. The faithful Iraqis, the valiant Iraqis who sacrifice everything, who are brave, to the patient Iraqi women, you embody all glories. May you live, and the country of faith may live. May Iraq, long live Iraq, long live you and your principles, and the principles you sacrificed for and defended, so that the banner of good is great will always be high. Long live you, Iraqis, men and women, in your nation and for your nation. Long live Iraqis with humanity and for humanity. Long live Iraqis. And long live Iraq. You are, have proven yourselves, and you are the best that any leadership can ask for. You have proven on the 13th of the current month, and after that, we return to jihad at a level that nobody can ask for more, except for those who do not know you well. You return to the jihad, you who are our support and our sword in all our battles. fight against them and be patient and perseverant, because God is with those who are patient. It is the new vow in the mother of all battles. It is their return and our return. It is the gate of victory and a decisive and final chapter will be also a great victory if the enemy continues its military aggression, or even if it stops. It is the final decisive chapter, which will be the end of all chapters. May God help you, and the faithful expect the help of God. God is great. Long live our nation. God is great. God is great. Long live Palestine. God is great. God is great. Long live the faithful everywhere. God is great. God is great. Long live the Mujahideen in our valiant armed forces and our people. God is great. God is great. Long live humanity everywhere. Wherever there is good, goodness and justice. And peace be upon you, and cursed are the lowly.
We've been watching Iraqi President Saddam Hussein as he addressed the Iraqi people on the second anniversary of the beginning of the Gulf War. This is John Holloman, CNN in Baghdad.
Klockan 21 den 17 januari 1993, Irak.
Afton, här är Aktuellt söndag. Robotattack mot Bagdad ikväll efter en dag av irakiska provokationer. Ja, för drygt en timme sedan så avfyrade USA flera kryssningsrobotar mot Bagdad. Målet, det var en kärnvapenanläggning, och anfallet kom efter en dag av provokationer.
Klockan 21 ikväll hördes plötsligt luftvärnseld i Bagdad, på dagen 2 år efter det förra krigsutbrottet. Några minuter senare bekräftade amerikanska försvarsdepartementet Pentagon att 30 kryssningsrobotar hade avfyrats från ett hangarfartyg i Persiska viken. Målet var en militärbas i Bagdads södra förorter, en bas som har samband med Iraks kärnvapenprogram, sa Pentagon-tjänstemannen. Trots luftvärnselden göd inga flyglarm i Bagdad. Gator och byggnader fortsatte att vara upplysta. 20 minuter efter att luftvärnselden börjat sades anfallet vara över. Inga allierade flygplan uppges ha deltagit i attacken, som uppenbarligen bara hade ett mål.
The nuclear site has several advantages. One is that it is near Baghdad and makes the point to the people of the country as well as to the government that we are demanding compliance and that we are willing to enforce the resolutions. Another is that it can be attacked with the TLAM missiles. Another is that it also helps in the process of eliminating nuclear weapons in the sense of the destructive act itself. There are separators and processors and other equipment there that have been used in the past, and that use has been verified by UN inspectors. UN inspectors have been there. They know that what this equipment is, and so there was a relatively high degree of assurance about what we were going after.
Spänningen har stigit timme för timme under dagen sedan USA i morse sköt ner ett irakiskt stridsflygplan i flygförbudszonen i norra Irak. Amerikanska plan patrullerar dagligen zonen och idag möttes de av irakisk luftvärnseld och senare ett stridsflygplan som alltså sköts ner.
Ja, med oss direkt per telefon från Washington har vi vår korrespondent Lars Moberg. Lars, vad var det som fick USA att gå till attack just idag? Var det någonting i Saddam Husseins tal eller?
Nej, Malin Fitzwater som vi just hörde sa också i sitt tal i Vita huset att Irak idag igen vägrat eller hindrat FNs inspektörer i sitt arbete. Han sa detta utan att gå in i detalj på vad det egentligen hade handlat om, men att det skulle vara den utlösande faktorn. Saddams tal, Saddam Husseins retorik kanske ändå spelar mindre roll än vad Irak verkligen gör eller inte gör.
Kan man vänta sig fler attacker här nu om Saddam Hussein inte ger vika och ställer upp på de kraven som FN och USA ställer?
Ja, allt som vi har sett nu under de senaste dagarna och det som har hänt idag, det visar ju helt klart att USA, Förenta Nationerna och den här alliansen driver ett hårt spel mot Irak och kräver att Irak ska acceptera FNs resolutioner till punkt och pricka. Och om det inte sker så då kommer det säkert fler attacker, det kan man nog räkna med.
Det här hade USA förankrat. Presidenten hade ju pratat med andra presidenter bland annat.
Ja, president Bush har suttit i flera möten idag har det uppgetts här. Och han har talat med sina NATO-allierade. Han har talat med FN. Han har talat med Turkiet fick vi höra som en av NATO-alliansen. Och han har också talat med Bill Clintons stab. Bill Clinton som ju ska installeras som USAs president på onsdag och som alldeles nyss bara för en timme sedan ungefär kom hit till Washington idag. Och Bush har alltså förankrat även de här senaste åtgärderna hos alla dessa som jag nämnde.
Har du fått några nya uppgifter nu ikväll?
Ja, de senaste nyheterna som tv-bolaget CNN berättade här för 10 minuter sedan ungefär talar om att Al-Rashid Hotel som är ett lyxhotell som ligger i centrala Bagdad har träffats av en raket, en robot under kvällen i Bagdad. Och vad detta egentligen handlar om är nog väldigt svårt att säga, men jag har sett spekulationer som har gått på den linjen att redan under Gulfkriget för 2 år sedan så spekulerades det i att just Al-Rashid Hotel skulle innehålla någon form av hemlig stridsledningscentral och att det var ett tänkbart militärt mål redan då. Al-Rashid Hotel som för övrigt är byggt av ett svenskt företag. Och dessa spekulationer har ju kommit upp nu igen, men mera än så kan jag inte säga.
Nej, vad man gör nu det är väl alltså att avvakta och se vad reaktionerna blir i Irak på det här.
This plant made components for Iraq's nuclear enrichment program, including parts for its electromagnetic isotope separators, which Iraq has used in its program to create nuclear weapons. This strike was designed to help achieve the goals of United Nations Security Council resolutions 687, 707 and 715, namely to ensure that Iraq never again acquires weapons of mass destruction, nuclear, chemical and biological, as well as ballistic missiles. It also demonstrates the United States and the coalition's determination to demand Iraq's compliance with all UN resolutions. It is important to remember that Operation Desert Storm and over 40 subsequent United Nations inspections revealed Iraq's aggressive program to build a nuclear bomb and other weapons of mass destruction. The United Nations has demanded the freedom to inspect and eliminate these weapons. Since the war, the UN has supervised the destruction of dozens of missiles and their launchers, hundreds of tons of chemical munitions, chemical Scud warheads, and numerous nuclear installations. This process must not be stopped. Iraq's weapons of mass destruction must be destroyed. Iraq has again today refused to allow inspections without interference of any kind and with complete safety and freedom of movement, as is required by the United Nations resolutions. It is the Iraqi leadership that bears full responsibility for today's events. On January 7, 1993, Iraq informed the UN that it would no longer grant flight clearances for UN aircraft. The Security Council, on both January 8 and January 11, warned Iraq that its refusal to allow inspectors unhindered freedom to enter the country constituted a material breach of the UN Security Council resolutions. The Council also warned Iraq of the serious consequences that would stem from such refusal. On January 13, we underscored our full support for the Council's statements. On January 15, the UN concluded that Iraq had refused to guarantee the safety of flights and personnel. On January 16, the UN found that Iraq's decision to ensure the safety of flights only if they entered via Jordanian airspace to be an unacceptable attempt to prevent the inspectors from carrying out their mission. Today's action is designed to make clear to Iraq that non-compliance with UN Security Council resolutions will not be tolerated. Helen?
What role did the President play, and does this mean you're going to continue these attacks as long as there is defiance?
Well, the President, of course, has been involved in the decision-making since early this morning, of course, when he was notified of the United States aircraft that shot down a MiG last night in northern Iraq. There have been a series of consultations and meetings during the day. The President held a conference call around 6:30 this morning with his national security advisors. He talked with Prime Minister Major, with President Mitterrand, and with the Prime Minister of Turkey during the course of the day today.